Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Han åker rätt mycket, Lewicki. Bollen in från Larsson. Det kommer nicken i mål! Anders Christiansen var försiktig så du inte skadar dig där nere. Men det är 1-0 Malmö. I den 82 matchminuten.
Kontrollerat nickar han in den där borta.
Det satt hårt åt, men genom Anders Christiansens sena segermål mot AFC Eskilstuna så visade man med FF att man tänker ge Djurgården en rejäl kamp om SM-guldet. Och nu går MFF in i en riktigt viktig vecka. Först väntar FC Köpenhamn i Europa League på torsdag kväll och sen är det IFK Göteborg på hemmaplan på söndag. Det återstår att se om sportchefen Daniel Andersson lyckats bygga en trupp som kan slåss om guldet parallellt med att man hanterar ett gruppspel i Europa League. I den här podden berättar Andersson om hur han ser på MFFs position i svensk fotboll och om han tycker att den skånska klubben har närmat sig rivalen på andra sidan sundet i kampen om att vara Nordens största klubb. Rivaliteten mellan FC Köpenhamn och Malmö FF baseras också på en läktarskandal i samband med Royal League-mötet 2005 då dansk civilklädd polis och även danska vakter gick hårt åt MFFs supportrar. Där supportrarna fick tydligt stöd från Malmö FF, men ingen ursäkt från FC Köpenhamn eller den danska polisen. Och detta har legat kvar mellan klubbarna. Och Daniel Andersson medger att det finns en viss oro inför det laddade mötet.
Klart den adderar ju det här liksom supportertrycket emot kommer nog vara riktigt laddat som piskar upp en stämning innan verkligen rivalitet. Så klart, det finns ju såklart en liten oro, men jag hoppas att man kan se förbi det och liksom hit och köra gärna för oss istället.
Under Daniel Anderssons tid som sportchef i Malmö FF har klubben spelat i Champions Leagues gruppspel 2 gånger och nu klarat sig till Europa Leagues gruppspel 2 år i rad. Och man gick ju dessutom vidare till 16-delsfinal mot Chelsea. Och därigenom närmat sig de europeiska toppklubbarna. Just nu har man faktiskt bättre ranking än till exempel AC Milan. När det nu diskuteras att skapa ännu en europeisk turnering, en slags Europa League 2, är Daniel Andersson försiktigt positiv. Så länge som UEFA ser till att möjligheten att nå Champions League för en svensk klubb finns kvar.
Jag tror att det finns möjlighet att Europa League 2 kan också bli en bra turnering så småningom. Nu tänker man liksom kanske att det är inte något bra, men det tror jag. Och då blir det bättre förutsättningar för svenska lag att kunna ut och spela Europa, möta sig, få mer pengar.
3 SM-guld, 4 gruppspel i Europa och en hel rad spelare som flyttat ut i Europa i utbyte mot stora pengar. Daniel Andersson, 6 år som sportchef i Malmö FF, har varit framgångsrika. Men naturligtvis har det funnits mörkare stunder och det har väckts kritik både mot honom och mot klubben. En av de tyngsta och mest ifrågasatta händelserna är storvärvningen Kingsley Saffo som kom från Sirius men som efter bara några månader i klubben greps, åtalades och sedermera dömdes för våldtäkt. Något som lett till en rättslig process mot Sirius.
Det är ju, var ju en av de tyngre stunderna både för Malmö FF men även personligen. Liksom. Det var tråkig tid, det var jättetufft, hela den processen.
Utöver detta pratar vi om hans egna tränarambitioner. Om huruvida Ove Rössler blir kvar 2020. Eller om Daniel Andersson får ta något namn på listan som han har. Och vi diskuterar hans bästa värvningar men även flopparna. Och hur han ser på planerna att gå ihop med LB07 och på så sätt få in en damverksamhet i föreningen. Och under 90 minuter plus tillägg hinner vi även med lite snack om den egna spelarkarriären. Allt från landslaget till när han var kapten som 22-åring i Bari och hur han blev utfrusen i Venezia. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
42.
Bo?
Höllviken.
Familj?
Ja, fru och tre barn.
Utbildning?
Jag har gått ekonomisk linje på gymnasiet.
Lön?
Ja, tillräckligt.
Bil?
Kör en Volkswagen.
Hobby?
Umgås med familjen.
Språk?
Ja, svenska, engelska, italienska. Danska räknas det?
Absolut, det är ett språk. Vem är för dig världens bästa spelare?
Messi.
Vad uppskattar du mest hos en bra spelare?
Det var en svår fråga. Nej, men jag tycker väl framförallt så ska man ha bra kvaliteter. Sen uppskattar jag när man är lojal mot laget och klubben.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag har bara ett lag, det är Malmö FF.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Som spelare så skulle jag väl säga när man var med på mästerskapen. Jag kanske inte väljer något speciellt där. Sen så har vi ju fina stunder här också, både som tränare och sen som sportchef. Jag skulle säga när vi tog oss in i Champions League första gången var ju speciellt liksom, att man bröt den barriären.
Vilken är din största merit?
Största merit? Ja. Ja.
Du har en del att välja på.
Ja. Nej, men det, jag tycker väl att kunna ta och spela för svenska landslaget. Det är ju ganska stort, tycker jag, det, att ta sig dit. Så det är väl det största.
Vilken fotbollsregel hade du velat ändra på?
Skulle vi kunna ha lite tid på inkast? Alltså att det ska gå lite snabbare så att man inte får så långa avbrott i spelet.
Tar du fram några sekvenser på YouTube ibland? Antingen från din spelarkarriär eller när klubben gör någonting för att bli på gott humör? Och om du gör det, vad är det du kollar på då?
Jag tittar faktiskt ingenting när jag själv har spelat. Men kan ibland titta lite på klipp här från de senaste åren. Framförallt då med glädjescenerna kring både SM-guld och när vi har tagit oss ut i Europa.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Jag vet inte. Alltså kanske jag säger utan att tänka på det.
Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan?
Matte.
Du får 10 miljoner i handen, vad gör du?
Jag skulle ju lägga det på lite resor med min familj. De få ledigheter man har skulle jag ha åkt ut. Det är härligt att resa.
Vad gör dig rädd?
Det skulle vara om någonting hände min familj. Alltså, det är den tanken på det.
När var du lycklig senast?
Jag är alltid lycklig. Lycklig morse när jag såg min familj.
Vilket köp ångrar du?
Köp av spelare? Eller nej, köp generellt sett?
Rent generellt. Du har ju ändå ett förflutet som gammal proffs och då köper man ju...
Ja, ja men det är inte... Man köpte väl någon bil där när man var proffs i Italien som man... Det var roligt, men det var ju inte ekonomiskt försvarbart kanske. Men inte de allra dyraste, men ändå lite väl dyrt kanske.
Vad var det för bil?
Det var en, jag kommer inte ihåg exakt märke, men det var en Mercedes cabriolet av något slag liksom. Som,
du har inte den kvar?
Den är såld, så det blev lite torsk på den. Men det var ju så kul så länge det var.
Vilken var din tuffaste kris?
Jag ska väl inte säga att jag har gjort igenom några kriser sådär direkt. Det var ett klart tuffa ögonblick, både som spelare och även nu som ledare. Kris är ett ganska tufft ord, det skulle jag inte säga. Men man har haft mycket motgångar i sin karriär. Var ju starkt ifrågasatt rätt så mycket i landslag som var såklart påfrestande. Men som också stärkte mig som person. Sen har vi ju samtidigt här som ledare i Malmö både upp och uppgångar och motgångar. Som såklart när man är där då så är det ju tungt tryck. Men även där så kommer man ju starkare det.
Ljudupptagningen från den 29 april 2005 då Malmö FF och FC Köpenhamn möttes på parken i den dåvarande turneringen Royal League. Dansk civilklädd polis gick till attack mot Malmös supportrar och efteråt haglade anklagelserna från båda håll. Den incidenten var startskottet på en rivalitet som nu dras till sin spets i samband med mötena i Europa League mellan klubbarna. Under de 14 år som gått sedan dess har Malmö oftast fått finna sig i våra lillebror till köpstarka FCK. Och att danskarna värvat storstjärnor som Robin Olsson och Erik Berg har svidit lite extra för de himmelsblå supportarna. Tack vare de senaste årens succéer i Europaspelet har dock MFF sakta men säkert närmat sig. Jag undrar såklart om Daniel Andersson anser att man är på väg i kapp och förbi FCK.
Vi träffas här på stadion. Snart väntar FC Köpenhamn i Europa League. Känns som ett nordiskt möte om vem som är den dominanta klubben i Norden. Känner du så också?
Det tycker jag. På Europascenen är det ju en fight om det. FCK har ju varit mer framgångsrika, sett över lite mer tid, har bättre rankingpoäng och... Men så blir det kul att möta dem och säga att vi kan möta oss med ett sånt storlag.
Ja, kan man bli som sportchef i Malmö så har du ju bra förutsättningar. Om man kollar FC Köpenhamn, de köper spelare från en helt annan hylla, andra pengar. Så kan du bli avundsjuk på det?
Nej, det tycker jag väl inte att avundsjuk. Vi lever ju i vår värld här, vår miljö och försöker ständigt förbättra oss, vilket vi gör. Vi lyfter hela tiden... nivån kring laget, förutsättningarna, träningsförutsättningar, apparaten kring staben växer. Så vi tar hela tiden steg i rätt riktning, det är så man får se. Sen är det ju andra lag som tar också steg. Ute i Europa, om man nu bortser från Köpenhamn, så går utvecklingen ännu snabbare. Så att vi försöker hänga på med de medel vi kan. Och då får man hitta andra saker i det och försöka konkurrera på lite olika sätt. Men så är ju verkligheten.
Det är ju ett laddat möte, inte minst för vad som skedde på parken 2005. Nu såg jag att Don Ö, Flemming Östergaard, gått ut och bett om ursäkt då 14 år senare. Hur påverkar det liksom det som var? Ni ställde er på era supportrars sida, men de som inte minns det, så var det ju dansk polis och danska vakter som gick väldigt hårt åt era supportrar. Hur påverkar det denna matchen?
Rivaliteten, den påverkar ju rivaliteten. Sen tror jag liksom rivaliteten finns ändå. Alltså det här, har vi många danska spelare i laget som verkligen också vill slå FCK. Men klart den adderar ju det här liksom supportertrycket emot, kommer nog vara riktigt laddat, som piskar upp en stämning innan verkligen rivalitet. Sen hoppas man ju att det blir publikfester, vilket jag tror. Så att man har släppt det här och liksom fokuserar på att heja på sitt lag och göra till de fester som de har möjlighet att bli.
Hur rädd är du att det halkar ändå över i de lite negativa delarna som ibland följer fotbollen?
Ja, det är klart att de riskerna finns. Sen har ju vi stor erfarenhet nu med mycket spel i Europa mot lag som också kanske varit lite stökiga. Och tycker att vi har en bra apparat kring det för att kunna stävja allt det som kan uppstå. Likadant Köpenhamn har också en bra apparat. Men klart, det finns ju såklart en liten oro, men jag hoppas att man kan se förbi det och liksom hit och köra hjärnet för oss istället.
På något sätt så blir det som att FC Köpenhamn representerar det många supportrar inte gillar. Den moderna fotbollen, de är ju en sammanslagning av två gamla klassiska klubbar i Köpenhamn. Och ni kanske då, det gamla på något sätt, känner du av det? Känner du som supportrarna känner att det är liksom det nya och moderna fotbollen?
Jag känner väl inte riktigt riktigt så. Det är klart den känslan finns också, rivaliteten. Men de supportarna känner jag också med och för. Men jag ser det mer på ett sportsligt plan att kunna mäta sig med FCK som har varit framgångsrika under så många år. Så att vi i Malmö FF, vi har vår historia och vi går vidare från den. Sen har ju FCK sin historia. Det är lite så, det är olika världar som möts på visst sätt och det är också tjusning med fotboll. Men jag ser mer liksom den sportsliga utmaningen framför mig att kunna verkligen klämma åt dem.
Efter förlusten i Kiev så är det ju på något sätt lite tryck. De slog ju Lugano rätt lätt på hemmaplan. Det är ändå lite tryck för er att göra resultat här hemma. Hur påverkar det er?
Ja, det är klart att vi måste nu göra ett resultat för att ha en chans i slutändan. Det tror jag. Sen kan det ju vända i en tabell också. Man kan göra några resultat, man är ute och kommer in igen. Men jag tror att vi måste ha ett resultat med oss från matchen nu när vi inte fick med oss något från Kiev. Vilket på förhand såklart är tufft.
Är det för dig då som sportchef som ser helheten med ekonomi och sånt, är det liksom en tröst? Ni vann inte SM-guld förra året, det är sved, men ni tog er ut i Europa, tjänade 100 miljoner och nu är det likadant, ni är i Europas gruppspel. På något sätt så utökar ju ni avståndet till de andra allsvenska klubbarna ekonomiskt.
Ja, det var många frågor i det.
Ja, egentligen är det en tröst att ta de pengarna i kontrakt SM-guld?
Ja, det är ju inte bara pengarna. Jag skulle också säga att det är en sportslig framgång att ta sig ut i ett gruppspel. Så att det är klart att pengarna är bra. Men för mig är det ju också det sportsliga att vara ut. Ta sig till gruppspel, mäta sig mot bra lag där gör ju oss bättre. Sen är det aldrig lätt att vinna en serie. Så att det är ju helheten. I det hela, om man ser fjolåret, så var vi ju riktigt illa på det. Lyfte oss, gick till Europa och slutade trea. Så det blev ju ändå en framgångsrik säsong. Med tanke på var vi var. Hade du frågat mig innan så är det klart att jag ville ta SM-guld. Men så det är väl en helhet, alltså, tycker jag. Vi vill ju inte vara utan båda.
Om man ser till att just Europa, jag menar, ni nådde Chelsea 16-delsfinal, hade svårt där, men på något sätt man kan ju inte tro att man ska gå hela vägen även fall Malmö gick till final 79 och Blåvitt vann både 82-87. Alltså, det finns ju ett stopp. Där blev ju ändå pengarna en rätt stor faktor, eller?
Jo, men så är det. Sen vill man ju inte tro det när man är där då. Då är man ganska envis och vill testa. Jag tyckte ändå vi provade. Och lite marginaler och sådär. Så här, vi kunde få ett lite bättre resultat med oss. Så att,
nu vann ju Chelsea allt.
Ja, så att, och vi fick kanske lite väl tuff lottning tidigare. Man kanske kunde ta något steg till. Så att, jag förstår vad du säger, men jag vill inte riktigt lyssna. Jag är lite envis.
Ja. om man säger till, liksom, känner du att de första Europa-äventyr som ni gjorde nu kontra nu, vad har ni lärt er under resans gång? Liksom? Vad är ni bättre på när ni åker, även om ni spelar i Europa League nu kontra Champions League då i början? Om vi tänker under din tid som sportchef.
Ja, man kan ju börja med liksom förutsättningar runt omkring. Så har vi ju blivit bättre på att boende, resa, mat, förutsättningar, uppladdningarna kring matcherna. För att skapa lite bättre förutsättningar för att prestera. Sen har vi ju erfarenheten från att spela Europa, vad det innebär, har ju spelarna varit med om, många av spelarna och många av ledarna. Så de här små procenten ibland som kan tippa till ens fördel har vi ju en viss erfarenhet, tycker jag, i matcherna för att kunna vinna matcher och göra resultat där. Så det är väl adderat lite grann av det. Plus att vi har fått mer rankingpoäng, vilket gör bättre förutsättningar för oss att ta in. Detta året hade vi ju en lättare väg vi haft innan. Och det är ju också det vi har byggt på oss innan som vi liksom får lite skörda lite från nu.
Om man ser till det som sker ute i Europa, att de, jag menar, han som leder Juventus, Agnelli, vill ju stöpa om Champions League och egentligen stänga Champions League. Det pågår ju diskussioner kring hur man ska göra från 2024. Det är ju redan beslutat att det kommer en tredje europeisk cupturnering, Europa League 2. Antagligen sämre pengar, svenska klubbar. Vad står du i det? Blir du inte frustrerad?
Ja, alltså jag tycker ju att man ska ha en chans att kunna ta sig till Champions League om man är mästare. Så att den chansen borde finnas. Den har ju blivit svårare och svårare för man har gjort mindre och mindre platser för några kvar. Vilket är tråkigt, tycker jag. Så det är väl där jag står i det, skulle jag säga.
Vad kan ni göra? Ni sitter ju med i European Club Association som ju driver den här frågan delvis.
Ja, nej men vi kan ju kämpa för våra rättigheter. Sen tycker jag väl kanske Europa League 2 har förutsättningar att bli ganska bra om man utökar för 16 lag till i Europa, vilket skapar bättre möjligheter för svenska lag att ta sig in i något gruppspel. Och tittar man hur Europa League var för några år sedan så gav man inte den så mycket värde. Nu har den ju blivit en väldigt stor turnering. Och jag tror att det finns möjlighet att Europa League 2 kan också bli en bra turnering så småningom. Nu tänker man liksom kanske att det är inte något bra, men det tror jag. Och då blir det bättre förutsättningar för svenska lag att kunna ut och spela Europa, möta sig, få mer pengar till svensk fotboll. Så själva den utökningen välkomnar jag. Men jag tycker fortfarande att det ska finnas en chans att kunna ta sig till Champions League. Det tycker jag.
Förstår du ändå de som styr i Real Madrid och Juventus att de vill inte möta lag som Malmö FF och liknande? Att de vill mer... Lite handlar det om att de vill möta varandra och på något sätt tona ner de inhemska ligorna. Eller är det döden för sporten i längden?
Det är ju lite så att många tittar ju till sitt och vad som är bäst för sin verksamhet. Och tittar de på sin verksamhet så kan jag förstå kanske om de ska generera mer intäkter så... Spelar de fler gruppspelsmatcher mot andra topplag i Europa så borde det rimligtvis generera mer intäkter för dem. Sen är ju frågan liksom hur långt man kan gå i detta. För att det liksom inte, jag tycker den inhemska fotbollen, vår allsvenska är en fantastisk liga, att man har den och man kämpar mot SM-tecken. Så att inte utvecklingen blir så att man småningom bara spelar Europamatcher. Det tycker jag är viktigt att hålla fast vid så att det inte bara blir liksom jaga pengar i ett kommersiellt syfte.
Som ju modern fotboll delvis blivit. Om man ändå ser till det här med att liksom, du har ju pratat om, ska man gå i kapp klubbar i Belgien, Holland, länder som vi ändå lite kan jämföra, så måste man höja omsättningen. Hur ska man, vad är nyckeln för att Malmö FF och svenska klubbar ska höja omsättningen mer?
Vi har ju tittat på det och för att kunna höja omsättning, det är inte helt lätt att öka marknadsintäkterna mer än vad vi har nu. Så att egentligen är det Europaspel och spelarförsäljningar som kan hjälpa till den största skjutsen. Och då måste vi ju se till att ta oss ut i Europaspel för att få in de intäkterna plus att sälja spelare då och ta ännu mer betalt i Sverige för dem. Jag tycker vi är en bit på väg, men vi har en liten till bit och vandra. Och då ökar man omsättningen.
Hur tar man bättre betalt? För många klubbar har ju kanske inte alltid pengar att stå emot. Ni kan ju stå emot när någon klubb kommer.
Det är lite grann med danska klubbar tar ju mer betalt. Jag tror också det är en liten kulturfråga. Så att, som jag sa, tycker vi är bättre nu än vad vi var för 5 år sedan. Så det är en väg att vandra. Men det gäller att förstå spelarnas värde och verkligen stå emot, samarbeta klubbar emellan och försöka pressa upp så att vi får mer intäkter till svensk fotboll.
Pratar ni klubbar, sportchefer, pratar du med Bosse Andersson och Stefan Andreasson och allt vad de heter om att hur höjer vi prisnivån på spelare från allsvenskan?
Just det har vi aldrig diskuterat så att det, där finns en säkert en förbättringspotential inom Sverige att vi kan samarbeta mer. Men det är klart att vi är konkurrenter också så att det finns ju ett visst motstånd till det också. Och det är förståeligt. Men jag tror att vi ska kunna lära oss lite av varandra mer än vad vi gör.
Parallellt med Europaspelet så pågår ju allsvenska slutstriden. När vi spelar in den här podden är ni tvåa, men det är ju ett par matcher som kommer att spelas innan det. Men hur ser du på den här ändå öppna striden som är om SM-guldet?
Ja, det blir spännande och tajt. Vi har ju ändå tagit ganska mycket poäng tycker jag. Och skillnaden i år är väl att 4 lag också, ytterligare 3 lag har gjort det och är med. Så det blir spännande, det är roligt.
Hur överraskad du är att Djurgården är med och faktiskt leder? Jag menar, jag såg ju när de var här på stadion och slog er.
Mm. Nej, men de har gjort det riktigt bra. Jag kan inte säga att jag är jätteöverraskad. De har ett bra lag, bra tränare, duktig organisation bakom och så liksom har fått till det. Och haft lite flyt i vissa matcher och kunnat också hålla sin startelva ganska intakt under hela säsongen, vilket har bidragit till att de har kunnat prestera över tid. Så att, jag är faktiskt inte så förvånad, det kan jag inte säga. Sen att de har så många poäng, det är riktigt starkt då.
Hur viktigt är ett SM-guld för dig?
Det är därför man håller på att vinna och förbättras. Så att det känns extremt viktigt. Men tar man inte det får vi jobba vidare. Inte mer än så.
Man pratar ju ofta om den vinnarkultur som finns här i Malmö FF. Och liksom att den är en förklaring till framgången. Vad är den vinnarkulturen?
Alltså, det är ju svårt att förklara lite grann. Det är lite grann av både den malmöitiska mentaliteten, att man aldrig riktigt nöjd, som ligger bakom, att vi vill alltid bli bättre och det förväntas liksom att vi ska vinna. Så att vi sätter väldigt höga krav på oss själva, som gör ju så att man kan falla lite tyngre när man väl faller, men jag tror ska man komma riktigt långt så får man sätta höga mål.
Var fanns vinnarkulturen när du var här som spelare första svängen, och det var en rätt lång tid när man inte vann någonting, 88 till 2004. Vad är det som gör att den kan ibland försvinna, så att säga? Jag menar, ni har ju haft långa perioder när ni har varit oerhört framgångsrika och dominerat i Sverige totalt. Men sen plötsligt bara försvinner den liksom. Vad beror det på?
Jag har faktiskt inte svaret på den frågan. Det är en bra fråga. Jag ska nu hem och reflektera över det.
Men du var ju spelare här på 90-talet. Ung, kom från Bjärred. Och ni hade ju, det var ju dansken som var tränare som jag plötsligt glömde namnet på.
Nej, det var ju Rolf Zetterlund. Och sen är det Frans Thiessen som
var den. Ja, just det. Precis så var det.
Så att, ja. Jag tror kanske, om jag ska tänka tillbaka på den tiden, så var Göteborg väldigt dominant en period där, och det nästan förväntades att de skulle vinna. Så att det trycket låg inte riktigt på Malmö FF då, som jag minns det. Nu är det ju många.
Nej, men det är ju korrekt. Det var ju så. De vann ju sex år i rad.
Då fanns det inte riktigt den. Så att om man nu ska göra en liten amatöranalys här, så kan man kanske säga att riktiga trycket på att vinna allsvenskan när jag spelade på 90-talet inte riktigt fanns. Och det kanske också gjorde att man inte vann. Men det är många år sedan.
Det är ju ändå fascinerande att man liksom, man pratar nu om en vinnarkultur, men då finns ju inte den alltid liksom, eftersom man kan gå rätt långa perioder när man inte vinner.
Ja, nej, men det är bra synvinkel, Olof. Några ljusa sidor alltså.
Ja, precis.
Del Piero. Del Piero will finish this surely in the grand style. Alessandro Del Piero makes his mark on Euro 2000. Tough on Sweden. That's it. Sweden can take the next plane home.
Under Daniel Anderssons spelarkarriär hamnade han i skuggan av sin bror Patrik, som ju vann VM-brons med Sverige och även Champions League med Bayern München. Daniel Andersson fick aldrig riktigt samma erkännande, trots många landskamper och flera mästerskap för Sverige. I landslaget kallades han lite hånfullt för sidledsdanne och ansågs spela för försiktig fotboll. När både han och storebror Patrik återvände till Malmö FF efter proffskarriärerna och dessutom vann SM-guld ihop 2004, så var det nog ändå få som förutsåg att rollerna skulle bli omvända när det handlar om jobb i klubben efter karriären. Kom liksom hit till Malmö FF som spelare i skuggan av din bror och din pappa som överstod på 70-talet, din bossare. Hur var det?
Jag reflekterar inte riktigt så mycket över det. Jag har ju alltid varit Roys påg och Patriks bror. Så liksom det har man växt upp med. Jag hade alltid en dröm att spela i Malmö FF. Och när jag kom hit här så bara körde man på. Man tänkte inte så mycket som 17-18-åring. Man bara körde.
Det var skönare då.
Ja, skönare vet jag inte liksom, men det är svårt att förklara. Man är ung och då är man odödlig. Då bara kör man.
Och du kör på och hamnar i Serie A och blir kapten i Bari som 22-åring. Och jag menar, det var ju Serie A när de var på en lite annan nivå kanske än vad man är idag. Det måste ändå varit speciellt att så ung och i ett lag i Serie A i Bari. Och det fanns ju andra stjärnor där.
Ja, nej men det var stort. Sen återigen, alltså, när man är 22 år tänker man inte på att man är ung. Man tycker att man har mycket erfarenhet, varit med mycket, så att man reflekterar inte så mycket där. Nu i efterhand kan jag tänka att både att jag var väldigt ung när jag stack till södra Italien och att jag blev kapten så ung. Men där och då tyckte jag inte det var några konstigheter med det.
Vad hade du som du tror att de fick fastna för dig då, så ung, att välja dig som lagkapten?
Ja, alltså jag gjorde ju alltid mitt yttersta. Alla situationer, alltid. Och försökte alltid lyfta mina medspelare. Det var ungefär så jag var som spelare. Satte väl aldrig mig själv först. Så det är väl kanske de färdigheter de så. Att jag, varje träning, varje match, 110%. Och sen så försökte jag liksom alltid mana på. För att liksom få ett resultat.
Var kom det ifrån?
Ja, jag... Nu börjar du prata väldigt djupt så här. Jag skulle ju absolut säga att mina föräldrar har präglat mig i min uppväxt och att det alltid har varit så. Skulle jag säga. Det är väl mina föräldrar och mina bröder möjligtvis som har...
Ja, en bra skola helt enkelt.
Ja.
Du är ju, när du är från Bari så är du på väg att göra en jätteflytt till Fiorentina som sen går i konkurs. Hur mycket kan man fundera på det efteråt? Vad kunde ha blivit?
Ja, det är klart att man... Jag har funderat på det lite grann. Jag hade ganska bra klubbar att välja mellan där och valde Fiorentina och får besked 2 dagar innan träningsläget att det inte blir någonting. Och hamnar i Venezia då, som är beredd att betala de här 65 miljonerna för mig. De andra klubbarna hade värvat vad de skulle. Och det är klart att det var tufft där. Men... Och kom till en miljö i Venedig där jag inte riktigt var välkommen. Det var också ganska tufft.
Varför var du inte välkommen?
De hade tagit sig upp med ett lag. Var mestadels italienare. Vi som kom nya. Det var lite armbågar mot oss. Så det var lite främmande för mig. Så att, där hade man hela tiden känt sig inkluderad och så. Så gjorde jag inte det. Och det påverkade... Både att prestera och ha riktigt mådde det året. Det var ett ganska tufft år. Där det även gick dåligt för laget. Så att för att gå väldigt spikrakt uppåt så började det vända lite grann där. Och det är såklart tufft. Det funderar man mycket över om man har valt något annat lag. Var man hade slutat. Sen å andra sidan så hade jag inte kommit hem 2004. Tagit guldet med brorsan. Blivit sportchef och suttit här nu. Om jag hade tagit den andra vägen. Så att... Allting har väl någon form av mening.
Det är sliding doors ögonblick helt enkelt. Fanns det andra klubbar, andra ligor eller var det bara Italien som var stort för dig?
Det fanns intresse från andra ligor också. Både i England och Frankrike. Men där var andra storklubbar. Kanske ännu större än Fiorentina.
Nämn några namn. Nu, det är ju så länge sedan.
Ja, men Inter var på. De hade tagit mig. Men det steget kändes lite större. Fiorentina låg lite och vaskade bakom. Hade fortfarande ett bra lag med Rui Costa och Battistuta. Kändes mer lagom steg än att ta steget hela vägen upp till Inter. Men det är klart, det hade varit häftigt att spela Inter.
Ja, man kan inte göra... Är det något du känner så i efterhand att du visste då? Liksom att man, jag menar, precis som du säger, man är ung och man är odödlig. Och så. Är det något du önskar att du hade fattat av den världen? Liksom?
Nej, jag vet inte. Det jag visste ju inte det då. Alltså det kom ju som en bomb med Fiorentina. Så att jag har ingen ångor kring det. Jag valde det som jag tyckte var bäst. Punkt slut. Sen går man vidare.
Du spelade ju som sagt, som du nämnde själv, i landslaget. Jag minns din debut här i Malmö 1997. Dock inte du som blev matchens lirare. Kommer du ihåg vem som blev matchens lirare? Eller fick något specialpris som matchens lirare?
Nej, det minns jag inte.
Mattias Tylander.
Okej.
Okay. Han hoppade ju in.
Nej, just det. Nej, jag vet att jag fick spela med Jonas då, fall min idol. Så det var stort.
Jonas Tern?
Ja.
Var det större än att spela ihop med brorsan?
Ja, det blir det ju. Även om det var mäktigt med brorsan så är det ju, det är ändå familjen. Så.
Vad hade Jonas Tern som gjorde att du såg upp till honom?
Ja, alltså jag har ju ljusblått blod i ådrorna och gått och tittat här innan jag var liten. Så att man växte upp med Jonas, en fantastisk spelare som kunde diktera matcher själv, styra matcherna, tempot både offensivt och defensivt. Det var ju någonting man såg upp till.
Då inför den matchen, så jag jobbade som journalist och alla vi ville ha vinkeln på något sätt, du och Patrik ihop, men ni ställde inte upp några bilder och ni höll er ifrån. Minns du det själv?
Nej, det minns jag inte.
Det var någon genomtänkt strategi.
Okej. Nej, det kan jag inte minnas. Nej.
Men när du väl nådde landslaget, vad kände du där liksom, att var det bara ett liksom en pjäs till som räknades in liksom?
Nej, det var enormt stort såklart. Man flyttar ju hela tiden. Alltså, som jag sa innan, jag hade, när jag var liten, var drömmen att spela Malmö FF. När man väl kom dit så får man sätta nya mål. Och då var det ju såklart att bli uttagen i landslaget och flytta utomlands och testa vingarna där. Så att det finns väl... Ja, det representerar Malmö FF och sedan landslaget. Det är det största som finns.
Du gjorde ju ett antal mästerskap, precis som du själv sa, så fick du mycket kritik. Jag minns EM 2000 när du liksom skulle ersätta Schwarz, det gick lite tyngre för dig. Hur svårt var det när du liksom inte riktigt levde upp till det?
Det är ju aldrig lätt att bli ifrågasatt så. Och det är så svårt att fundera på. Vi mötte Belgien i en öppningsmatch som var ett ganska bra Belgien. Vi gör en ganska bra match tycker jag. Har lite marginalerna emot där och förlorar. Ja, jag blev så att jag spelar inte mer den turneringen. Med en kort inhopp mot Italien. Så att just det funderar jag inte så mycket på. Sen följdes väl lite grann ett tuffa år när jag tyckte att lite oförtjänt kritik så här i efterhand kan jag tycka, men
vad tror du det berodde på? Vi hade läst en intervju offside där du själv sa att ja, men jag var lite taggarna utåt mot media som kanske då hade varit kritiska och det på något sätt spädde på det.
Känns ja, möjligtvis. Alltså, jag kan ju minnas att det var inte så jäkla kul att gå till en presskonferens eller möta pressen i landslaget. Man fick alltid fråga hur det känns att vara ifrågasatt. Ungefär som du frågar mig nu. Ständigt svar på frågan, hur känns det att vara ifrågasatt? Det är inte jag som ifrågasätter dig, men folk andra ifrågasätter dig. Fast att du ifrågasätter mig. Det är mig.
Ja, absolut.
Så att... Då fick man ju hålla god min där fast att man visste att de personerna bara skrev skit om en. Och det är så möjligt att jag inte var världens gladaste då. Det kanske jag ångrar efterhand att jag inte var med.
Det är ju inte bara ditt ansvar. Nej. Det är ju inte du som tog ut laget. Nej. Men på något sätt så fick du ju ändå någon slags revival i landslaget när du spelade regelbundet och ni tog det till EM 2008. Kan du själv känna det att det svängde lite från liksom den negativa bilden?
Jo, men det gick ju rätt så bra där, både i kvalmatch och även sen i slutspelet. Så att, lite grann, men då var jag inte som bäst heller. Så att, lite grann att jag inte riktigt fick till i landslaget när jag var som bäst när jag spelade i Serie A. Att jag inte riktigt fick till de matcherna. Men så är det ibland ju.
Precis. Men du är inne på dig själv att du vänder ju hem och vinner ett SM-guld med din bror 2004 och ni får liksom fart på det. Och var det ett medvetet val att jag vill hem och liksom representera Malmö igen?
Jo, men det var ju hela tiden planen. Sen hade jag kanske tänkt stanna ut lite längre. Där var ju några tuffa år där i Italien. Där jag först var då i Venezia, de är mycket stökigt. De sålde laget och bytte ägare och gick till Palermo istället för Samparini. Och sen när jag var en kona då sista året så jag så var det ju konkurs på laget. Alltså, man var lite sådär mycket emot, både på planen för laget och även vid sidan. Så att, och så kom möjligheten med Malmö att spela med brorsan, då kände jag att det är dags liksom att flytta hem.
Du var inte jättegammal.
Nej, och kanske återigen. Jag kände mig kanske lite gammal då också. Jag flyttade hem tidigt. Men jag ångrar inte det. Alltså, vi har haft jättebra här hemma. Så att,
fanns det under åren i Malmö, fanns det förfrågningar om att gå ut igen?
Det kom lite små hugg. Sådär. Men det var jag inte intresserad när jag väl till steget hem. Utan då rota familjen här och skapa livet här.
Och sen så på något sätt har det gått som snitsad bana. Du blev först assisterande tränare och var med och vann SM-guld där då. Sen har du satt ett antal SM-guld som sportchef. Du har egentligen varit med och tagit alla SM-guld under 2000-talet med Malmö. Det är ju rätt unikt i olika roller.
Mm. Ja, nej, men det är häftigt. Och som jag sa innan, det är ju... Jobbet är ju ganska slitsamt, men man får ju belöningar när man vinner. Det är tyvärr ganska enkelt så. När du vinner är du lycklig, och när du inte vinner så är du lite mindre lycklig.
Är det så att smärtan att inte vinna, är den hårdare eller gör det mer ont än vad det blir glädje att vinna?
Nej, det finns inget bättre än att vinna. Så är det.
Rickard Norling var ju den som... på något sätt drog in dig som assisterande, och han hyllade ju dig liksom som du kunde bli Sveriges bästa tränare, Sveriges bästa sportchef, Sveriges bästa vd och liknande. Det känner du säkert till. Han hyllade dig. Sen drog han bara. Vad hände där liksom efter ni hade vunnit SM-guldet 2013?
Ja, det är väl bättre Rickard ska svara på det. Han fick ett erbjudande som han kände för att köra på, helt enkelt. Så att,
Men ni hade väl skakat hand på att ni skulle köra på?
Vi skulle köra på, så jag blev väldigt förvånad faktiskt, det blev jag. Men,
ringde han dig?
Ja, det är klart han gjorde det. Vi hade tät dialog. Så att, han tog det valet, vilket han tyckte var bäst, och det får man ju respektera.
Han sa själv när jag intervjuade honom och frågade honom just om det här, så sa han att det var lite speciellt första gången han kom tillbaka hit med AIK. Att det inte var bara glada miner i Malmö.
Nej, det vet jag inte. Det tycker jag inte. Så vill jag inte säga faktiskt. Det är ingen som tycker om illa om Rickard Norling här.
Det var ju rätt speciellt då att ni vann SM-guld. Då slutade Rickard Norling, sportchefen slutade Per Ågren, vdn slutade, lagkaptenen stack, ett antal andra spelare stack. Det var ju inget dukat bord, och styrelsen vände sig till dig och frågade om du ska bli sportchef. Hur vägde du då?
Ja, alltså jag minns det ögonblicket ganska väl när liksom alla hade dratt. Det var en sen kväll här, jag stod kvar nere i tränarrummet och även fystränaren drog ju, och det var jag som var assisterande. Så det var egentligen bara jag kvar, så kändes det. Det är bara jag kvar. Så att, men så vände sig styrelsen till mig, och då, ja, det var bara att köra. Skapa ett nytt team. Vi hade ett bra lag.
Fast ändå försvann ju rätt många spelare. Jag menar, Gillan Hamad, Erik Friberg, Johan Dahlin försvann till sommaren, stack Pontus Jansson.
Ja, men vi hade ett bra lag, och så spetsar man det lite grann, framförallt med Mackan. Så att,
alltså Marcus Rosenberg vänder hem lite, ja, några månader senare.
Ja, så att...
Men ändå axla det ansvaret. Ja. Jag menar, du hade ju inte skolats in som sportchef. Du hoppar in och tar över det. Fanns det ingen tvekan?
Nej. Titta på mig då.
Jo, men hos dig. Att de vänder sig till dig är sin sak. Men jag tänker, fanns det ingen tvekan hos dig?
Nej, alltså, det är lite så som jag är. Då tar jag den. Alltså, då tar jag det ansvaret. Så att, ja.
Det är ju, ja, 5,5-6 år sedan. Vad ger du dig själv för betyg på de här åren?
Det är så svårt. Vi har haft enorma stora framgångar. Klubben har tagit stora kliv. Klart jag har en viss delaktighet i det, tillsammans med många andra. Jag har gjort några dåliga beslut, några bra, så är det. Vissa bra har man lite flyt med, och vissa dåliga har man lite oflyt med. Så, att, så är det, då får man nästan räkna med. Det viktiga är att när du väl tar det beslutet, att du liksom verkligen är säker på det, och har vägt allting. Så där då känns det som det bästa beslutet. Sen är det så svårt. Det är så många faktorer som spelar in om det blir bra eller dåligt.
Det var ju ingen hemlighet många år där innan att din brorsa Patrik var ju sugen på det jobbet. Hur landade det liksom i eran diskussion?
Ja, han blev ju jätteglad för min skull, och har funnits som ett bra stöd hela vägen. Så att,
det var aldrig några... Det blev ingen dämpad stämning på söndagmiddagen.
Nej.
Du rekryterar ju Åge Hareide. Hur mycket skulle du säga att han betydde liksom för det ni har sen varit med om?
Enormt betydelsefullt, såklart. Vi hade ju ett bra lag med en bra spelidé 2013. Där han gjorde den den spelade den lite mer cynisk, lite mer direkt. Så att det blev väldigt, väldigt bra. Och ja, han tog oss till 2 Champions League. Och ett SM-guld, det är såklart, det är han ju, har en stor plats i historien och en stor, jättestor del i att vi har, ja, där vi är nu.
Var han på något sätt färdig när han valde att gå till Danmark, ta över Danmarks landslag? Var han färdig då?
Han hade ju kunnat köra på här, men man kände lite grann på slutet liksom att i och med att vi inte fick Europa, det var där han livade upp som mest kan man väl säga på slutet, och han hade inte riktigt samma energi i de allsvenska matcherna som han hade i Europamatcherna. Så att nu sitter man och gissar, men det kändes som att det var rätt steg att ta för honom, att han var klar med sin görning här, men han hade säkert gjort kanonjobb även om han fortsatt.
Sen känns det som att ni har haft lite svårt att hitta rätt tränare. Allan Kung kör ett år, Magnus Persson kör 1,5 eller knappt 1,5. Ove Rösler har ju nu i och för sig kört då ett drygt år. Vad är det som är så svårt med att träna Malmö FF?
Nu, jag tror generellt sett så är ju inte tränare väldigt länge på sina poster. Det ligger väl på snitt på ett år tror jag ändå ute i Europa. Så att det cirkulerar ju mycket tränare, det ska man ha med sig. Det är väldigt sällan tränare sitter länge. Sen har vi ju en enorm kravbild här på att ja, det ska presteras. Och presterar du bra så finns det ju möjlighet att du går vidare som vi gjorde med Åge. Och sen är ju liksom så, går det inte riktigt så bra, då är kraven så höga så att det måste skiftas kanske ibland. Så det är väl egentligen en kombination av verkligheten som den ser ut och den kravbilden som finns i Malmö FF.
Om du ser till Ove Rösler så har ju han nått väldiga framgångar, även om han inte vann SM-guld, ändå tagit ut i Europa 2 gånger. Samtidigt, han är ju, det är ju en eldig, hård tränare. Kan han vara för hård?
Nej, det tycker jag inte. Det är, han är grym, Ove. Han är väldigt bra, så att, nej, det tycker jag inte.
Vad talar för att han blir kvar? Han har inte heller hymlat om att han gärna hade tagit ett lag i Tyskland där han kommer från början och så. Att, jag vet att han har kontrakt över 2020, ja. Men samtidigt...
Så det är väl det som talar för det, att han har ett kontrakt?
Ja, men det går ju att lösa om man vill. Ja. Ja, men tror du att han tränar er nästa vår också?
Det tror jag. Sen är ju fotbollen, det kan hända enormt mycket. Han kan få ett erbjudande som han vill ta... Men absolut, tror jag han tränar oss nästa år.
Jag har ju varit omsättning också på assisterande. Jag menar Jens Fjällström och Olof Persson valde att satsa på annat. Nu Georgsson går till Brentford, vilket ju är ett lyft för honom. Hur svårt är det att behålla liksom? Alltså de som är bra drar och de som inte man är helt nöjd med, de ska man skicka åt sidan.
Ja, nej, det är ju så att jag byggde ju en stab med mycket MFF anknytning då när jag byggde den, och många personer som jag visste var enormt duktiga och personer som jag litar på. Och det är klart, det är tråkigt när de lämnar och går vidare och man måste fylla på utifrån med enormt duktiga killar hela tiden och skapa kontinuitet. Så att det är en utmaning som vi har, och det är en utmaning som kommer att finnas, för nu är vi på den nivån där folk går vidare som Andreas, och ser man ut i Europa så är de staberna, vi har ju stor stab, men i Europa har de ju ännu större staber, så det blir bara fler och fler jobb och fler möjligheter om man är duktig. Så att det är den verkligheten vi får hantera helt enkelt.
Vad kan ni locka med? För jag antar att man betalar ju ändå inte högst löner här. Vad är det man kan locka med?
Ja, det är ju olika saker tror jag. Dels så är det ju att tillhöra en bra organisation och vara med om framgångar och lära sig mycket. Det kan vi ju definitivt locka med. För många som har en stor anknytning till klubben så kan det ju också lova att man vill in och göra en gärning. Så det är lite olika, men jag tror att MFF har ett starkt varumärke som gör att man attraherar många duktiga också. Det ser vi får hit duktiga killar. Men det är klart att man vill ha kanske lite längre kontinuitet än det vi har haft på sistone.
Med tanke på att Ove Rösler kan försvinna, vilket ju alla kan. Hur många har du på din lista liksom att, eller vad du nu har för dokument där du, de här kan vara aktuella? Om Ove Rösler skulle få ett bud från Dynamo Dresden eller något sånt, då ska vi gå på de här. Hur många sådana namn finns det?
där finns ju lite namn. Vi har ju gjort den processen lite grann nu, så att det är ju vissa namn som är kvar och vissa har försvunnit. Sen kommer det till lite nya namn, så att, ja, där är lite namn. Sen så, om det skulle ske, så får man ju göra jobbet igen och addera i så fall namn ytterligare. Men fram till dess så, det är klart att det finns namn man funderar på, men jag lägger in vikt på det, Ove Rössler här och nu, och det är det som gäller liksom, och fram till dess lägger jag ingen större tid på det.
Som journalist hör mig saker, det talas om att ni är ändå lite intresserade av Jens Gustafsson i Norrköping i en framtid. Vad är din bild av det?
Som sagt, Ove Rössler är vår tränare, och jag skulle aldrig kommentera någon tränare som tillhör en konkurrent.
Du blir ju som sportchef en röd tråd. Är det det som gör att du liksom inte har, du är ju färdigutbildad tränare, inte tagit klivet ut och blivit tränare, att liksom man, sportchefen har ju på något sätt tagit lite mer makt i svensk fotboll om man tittar generellt i klubbar.
Ja, nu har jag ju aldrig fått frågan att ta över Malmö FF som huvudtränare, så det är ju en hypotetisk fråga egentligen.
Om du hade fått det?
Då skulle man fundera över det ju. Men jag förstår vad du menar, att en tränare har ju kanske ett litet kortare perspektiv, en livslängd i en klubb. Men det får man i så fall väga in. Om den frågan skulle ställas, om det är någon som tycker att jag skulle vara tränare på Malmö FF, så får jag väga det i så fall.
Du var det i 3 matcher.
Ja.
Hur var det?
Ja, men det var roligt.
Är det det du egentligen hade velat göra? Det är ingen hypotetisk fråga.
Utan... Nej. Det hade varit roligt, absolut. Men just nu har jag ett jätteroligt jobb som sportchef. Så det är det jag fokuserar på. Så att egentligen vet jag inte riktigt. Det är nog fel istället fråga. Skulle jag få den, skulle jag fundera över det. Just nu är jag sportchef och jag gör mitt yttersta på det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Domen mot den förre Malmö FF-spelaren Kingsley Sarfo står fast. Det beslutade hovrätten idag. Sarfo döms för 2 fall av våldtäkt mot barn och ska avtjäna 2 år och 8 månader i fängelse och 10 års utvisning från Sverige.
Om större delen av Daniel Anderssons karriär som sportchef varit en framgångssaga med 3 SM-guld och 4 gruppspel i Europa, så finns det såklart en del jobbiga dagar. Vid sidan av en del misslyckade värvningar och en del tränarskiften, så står dock affären kring Kingsley Sarfo ut, där spelaren efter bara några månader i Malmö häktades och dömdes sedermera för våldtäkt. Fotbollsvärlden är inte vacker med invecklade spelaraffärer, trilskande agenter, tränarskiften och annat. Men Daniel Andersson hävdar att historien med Sarfo är den som tagits hårdast.
Sportchefsjobbet är ju mycket av värvningar. Hur svårt är det för oss som inte sitter och får WhatsApp och mail och ska ta del av transfer room och allt vad det är som sker tekniskt? Hur svårt är det att hitta rätt?
Det är ganska svårt, skulle jag säga. Det krävs mycket jobb, mycket arbete och välgrundad scouting. Sen ibland måste man ha lite tur med timing. Det kommer ju spelare i omlopp som är väldigt duktiga, och då ibland har man väldigt tur att det är en plats för den spelaren, och ibland så har man inte plats för den spelaren, och då tar någon annan den spelaren. Så att ibland rullar det på väldigt fint när man har lite flyt, och ibland är det lite tyngre. Det kommer spelare i cirkulation som är väldigt duktiga, men man kanske är fulla på den positionen och inte kan få passa. Alltså, så att, Hårt arbete i välgrundad scouting underlättar, men ibland måste man ha lite flyt också med timingfrågor.
Din bästa värvning måste ju bli Marcus Rosenberg som en van hemvändare. Kör han vidare nästa år eller är det helt stängt?
Ja, det är stängt. Det kan jag nästan lova. Det tror jag. Det får ju han svara på. Det känns så faktiskt.
Men hur mycket håller du kontakt med andra spelare som är ute? Jag menar, det finns ju en massa MFF ute och för att ha liksom dörrarna öppna till eventuella hemvändare.
Ja, men det gör man ju. Både, jag har ju personlig relation till de spelarna också, så både ur ett kompisperspektiv men också såklart för att hålla kontakten och visa att vi finns här. Sen har vi ju andra organisationen som också jobbar med att hålla kontakt med våra utlandsproffs så att säga. Men personliga planet så försöker jag hålla kontakt med så många jag kan.
En värvning som varit ifrågasatt var ju Bonke Innocent, där ni blev ifrågasatta, och jag menar, man kan ju vända och vrida på många värvningar. Men hur känner du kring liksom sådana där det på något sätt antyds att ni inte gjort läxan, ni har inte kollat honom och så? Hur bemöter man det?
Alltså vi vet ju att vi gjort i läxan. Vi har tittat på mycket. Vi vet hans kvalitet och han har ju visat att han kan det vi köpte han för. Sen passar det inte alltid med alla tränare och precis i alla matcher, så att förutsättningar ändras ju också, vem som är tränare, vad det finns för konkurrens på den platsen. Ibland gör man ju lite så värvningar i förtid, men så händer inte saker, att folk inte försvinner, då blir det fortfarande tjockt på den platsen. Så att vi kan ju bara göra det som jag sa, ja, vi har gjort vad vi kunnat och tyckte att det var rätt värvning. Sen ibland stämmer det inte, sen är det ju liksom fotbollens lite tjusning också att folk tycker till.
Om man ser till, lika viktigt är ju att sälja spelare. Hur aktiva är ni liksom att söka alternativ? Att ibland behöver man kanske sälja för att man hämtar hem en vinst eller liksom tar hem pengar och så. Hur aktiv är du utåt för att sälja, att vi kan tänka oss sälja den här och den här?
Vi är inte jätteaktiva. Ibland så behöver man ju vara det, men generellt sett så är vi inte jätteaktiva på den fronten.
Vilken affär är du mest nöjd med? Som du har, en spelare som du har fått iväg?
Alltså ekonomiskt så får man ju säga Kiese Thelin var väl den som var allra bäst liksom, på så kort tid. Inhandlades väldigt billigt, sen såldes dyrt. Så att, ja, det är väl den egentligen den bästa affären ekonomiskt.
Det är ju en speciell värld det här med agenter och liknande. Hur upplever du den världen?
Det är ju en ganska tuff värld kan man väl säga egentligen. Där det finns väldigt många duktiga agenter och sen finns det lite sämre agenter. Och vissa agenter kämpar väldigt hårt för att göra så många affärer de kan. Och tar till metoder för att göra de affärerna och förtjäna så mycket pengar som möjligt. Och kanske inte ser till spelarens bästa. Men det finns ju också agenter som verkligen jobbar hårt för spelaren. Ser till att spelaren får bästa förutsättningar. Väljer de bästa. Så att det är ganska mixat. Men det är en ganska tuff och konkurrensmässig värld. Där de kämpar ibland de här spelarna. Där det är lite oklart vem som representerar vem.
Och är det inte på något sätt visst ansvar också på klubbarna som ju gör affärer, för åtminstone under de år jag har jobbat så kan man lätt höra att en klubb säger att ah, men den agenten är inte bra, sen så har den agenten en spelare, så vill man ändå göra en affär där. Alltså ni har ju också ett stort
absolut,
ansvar.
Är det så är det ju.
Hur följer ni upp affärer liksom, så att ni vet att det går rätt till i den köpande klubben, eller gör ni det? Det som jag antyder då är att vissa klubbar ibland säljer en spelare och så på något sätt kan man misstänka att väldigt mycket går i agentarvode som sen kanske går vidare på något sätt.
Alltså vad den köpande klubben gör har vi ju förutsätter vi att allting går rätt till där. Vi kan ju bara se till att vi gör allting rätt.
Hur ofta har ni en agent som representerar liksom er, att som ju till exempel AIK hade med Alexander Isak vid försäljning och även Benjamin Nygren och IFK Göteborg. Har ni ofta en agent som företräder er?
Ja, men det händer. Att de kan hjälpa till ibland och trycka upp priset. Och även.
Hur gör de då?
Ja, då, ibland. Alltså, ibland har inte vi de rätta ingångarna i klubbarna. Men agenter, som jag sa, många duktiga agenter kan ju ha kontakter in i klubbarna och jobba för oss då. För att...
Men då ska de ha en del av...
Ja, så är det.
Hur mycket betalar man då?
Ja, men det är ju lite olika vad man betalar. Det är ju det man anser är rätt.
Men det är en speciell värld med mycket pengar och pengar internationellt och så. Hur ofta vänder du hem till Malmö efter att ha gjort en affär och känner, jag undrar egentligen hur det där gick till?
Det tänker jag väl inte så mycket på egentligen. Jag kan inte säga det faktiskt. Jag funderar inte så mycket över det faktiskt.
Hur skulle man göra för att få den världen lite renare? Och jag lägger inte allt ansvar på agenter, utan jag menar att alla är inblandade, spelare, klubbar, agenter. Hur skulle man göra för att den var mindre underlig?
Nej, men ett tydligare regelverk tror jag. Det som de är inne på nu tror jag är en bra idé, det här med cleaning house, att man gör alla betalningar via något centralt medel.
Det är FIFA då som är inne på att ha ett
cleaning house. Ja, om det är FIFA eller nu är liksom att allting är öppet och transparent och tydliga regler och även med agentarvode hur höga procenttalen ska vara, för att det varierar ju och jag kan förstå att många klubbar i Sverige, om man just gör en försäljning så kanske man får ge lite för mycket till agenten för att man sitter lite desperat. Men har man tydliga regler och tydliga ramar som kan hjälpa klubbarna i detta så skulle det underlätta. Och både för att det finns ju betalningar, alltså det finns ju det här med solidaritetsbetalningar och tränings- och utbildningsbidrag som inte betalas ut hela vägen för att det försvinner liksom och folk gör inte riktigt rätt för man har inte koll på allt. Men skulle allt gå via ett system där allting är transparent så tror jag det skulle underlätta.
Tror du att fotbollen kommer enas om det eller finns det för många som har en del att förlora på det?
Man hoppas ju det. Man hoppas verkligen det. Det hade varit det bästa för fotbollen tycker jag.
En värvning som du gjorde, Kingsley Saffo, som ju sedermera dömdes för våldtäkt. Och hur ser du på den händelsen i efterhand?
Det var ju en av de tyngre stunderna, både för Malmö FF men även personligen. Liksom. Det var tråkig tid, det var jättetufft, hela den processen. Så att... Ja, vi gjorde vad vi tyckte de efterforskningarna som vi kunde. Vi tyckte det var mycket på benen, har spelat både i Mjällby och varit här i vårt närområde och spelat och fått uppgifter på att det var en bra kille. Men får det här beskedet, så att det var tufft, det var en tuff tid.
Hur var det att följa rättsprocessen om hans offer och liknande?
Ja, men det var fruktansvärt. Det var, som jag sa, det var en jättetuff tid för oss på alla plan.
Ni bröt ju slut kontraktet med honom. Vilken kontakt har ni med honom idag?
Ingen kontakt överhuvudtaget.
Vilket ansvar kan man ändå känna att man tar hit en kille och signar honom? Sen begår han förvisso brott och döms till fängelse. Har man något arbetsgivaransvar?
Ja, nu det här som han dömdes för gjorde han ju innan han kom till oss. Så att, det är klart att vi har ett ansvar för våra spelare. Vi har väldigt tydlig code of conduct som vi går igenom med spelare och vad som förväntas av dem. Tycker vi har ett väldigt bra arbete inom klubben med idrottspsykologer som försöker påverka spelarna med rätt beteende och rätt approach utåt. Så att, men det är klart att det finns ett visst ansvar hos klubbarna, men sen kan ju inte vi kontrollera allt vad de gör alltid.
Vad sker i tvisten med Sirius? Det är ju så att ni köpte honom av Sirius och det är en tvist om pengarna och vad de visste och så. Vad sker där?
Ja, men vi har ju gått vidare där, så att i höst här nu kommer det väl att avgöras om det blir någon ersättning tillbaka till oss.
Just det här med att ta hand om unga spelare och ta ansvar. Jag menar, det var ju en tidigare händelse i Malmö FF när du ju var här också med en spelare som dömdes för brott, sexbrott. Och sen så, om man bara tar Carlos Strandberg, man lånade ut bilen och som fastnar. Hur svårt är det en delen av ditt jobb att liksom ta ansvar för unga människor som kanske inte alltid gör rätt?
Det är klart inte så lätt att ta ansvar för alla de här individerna vi har hos oss. Men vi kan ju bara göra vårt bästa när de är här och försöka att informera dem vad som förväntas, vad som, hur man uppträder när man är Malmö FF-spelare och vad som är liksom den rätta vägen att vara som människa. Att utbilda dem både på och utanför planen. Sen når man ju inte hela vägen alltid, men det är bara att fortsätta kämpa.
Just unga spelare som Malmö har varit skickliga på att ta fram, det ser man inte så många i laget nu. Ni har ju ändrat lite strategi. Många är på lån. Hur framgångsrikt är det att liksom värva spelare och sen skicka ut dem på lån?
Alltså värva spelare?
Nej, men att ni tog hit Nalic till exempel och sen gick han på lån. Eller Carl Stamberg gick på lån till Örebro när han hade kört fast här lite. Att man, det är svårt för unga spelare att få speltid. Kanske är ett A-lag som... Hur framgångsrikt är det att gå på lån, att skicka spelare på lån?
Men det har ju varit väldigt bra de senaste tiden, tycker vi. Såklart det är målsättningen att de ska spela här inne hos oss på vår plan. Men det är en tuff konkurrens. Ribban har ju höjts lite grann med takt av de framgångar vi haft. Och ungdomarna är på väg i kapp. Men behöver ju speltid för att ta det sista klivet. Så att jag skulle säga att vi har lyft vår verksamhet där nu när vi lånar ut till både allsvenska klubbar och vi lånar ut Anel till Superligan i Danmark. Så nivån är ju högre där de spelar. Vilket är en framgångsfaktor. Vilket gör att när de kommer tillbaka så kan de ju konkurrera på bättre villkor. Eller som i vissa fall där Dennis Hatzigadunis, han såldes ju direkt till Ryssland. Vilket tråkigt på ett sätt, men också en framgång för vår ungdomsakademi att vi tar fram en spelare som ändå genererar intäkter till klubben.
Hör du några reaktioner från andra allsvenska klubbar att om ni lånar ut för många spelare? Jag tänker liksom, vad hade Örebro varit utan Carlos Strandbergs mål? Jag kan tänka om man är allsvensk konkurrent hade man kanske velat ha någon gräns på hur många spelare ni får låna ut.
Okej. Det har jag faktiskt inte hört någonting om. Än så länge. Så många är det ju inte än heller.
Det finns ju en grej. Alltså, i takt med att ni blir rikare så kan ni ju köpa in spelare liksom och placera ut helt enkelt.
Nej, det finns ju säkert en gräns för det. Det handlar väl kanske också om... Det är klart vi kan inte sitta med 4-5 spelare varje lag. Då blir det ju väldigt konstigt. Och dit kommer vi aldrig. Men om du nu drar den lite så det är klart det finns en gräns för det.
Just att vara sportchef är ju en livsstil. Du sa själv att lägger du telefonen som du nu har gjort ett bra tag så kommer den vara fullproppad. Hur kan det vara värt det?
Det är värt det för jag älskar den här klubben. Och att se de framgångar vi får och jobba för det och vara delaktig i det, så är det värt det.
Hur långt fram i tiden tänker du?
Jag tänker egentligen inte så långt fram. Jag tänker i jobbperspektiv så ser jag ju horisonter, perspektiv och planer framåt. Men hur länge jag är kvar säger jag här och nu.
Men är du kvar 2020?
2020 är kvar. Det hoppas jag i alla fall.
Men du har inga sådana planer på att... För det måste ju vara rätt slitigt. Jag menar, du har familj och allt. Att just hela tiden nästan aldrig kunna vara ledig.
Nej, det gäller ju att hitta den kombinationen. Jag tycker ändå att jag har blivit mycket bättre på att lägga ifrån mig luren hemma och vara där i nuet hos dem. Så att, men det är ju en balansgång. Men just nu känns det att jag kan köra på. Ja.
Du är ju inte med på sociala medier, det kanske tur är för dig. Men hur tar du liksom när det någon kommer fram? För jag gissar att det är mest i motgång som folk kommer fram och klagar. Hur tar du det? Ställer du dig på ICA i Höllviken och pratar spel och tränare?
Nej, det gör jag väl inte. Men det har man lärt sig hantera. Det kan ju vara ibland, tyvärr då, där jag får jobba vidare. Där man kanske är i en väldigt tuff period och jobbar hårt. Och är lite trött. Och man får någon kommentar att jag skulle kanske ändå kostat mig av ett leende. Men ibland så når jag inte hela vägen där. Och det jobbar jag på. Att även där vara...
Men det behöver man inte alltid. Någon gång måste ju du också vara privat på något sätt.
Ja, men det är ju, jag får skilja på det. Jag får lära mig skilja på det. Och det brukar jag kunna göra. Men jag når inte alltid hela vägen. Kan vara lite kort med folk som ska fram och ha synpunkter då i de lägena faktiskt. Så det får jag jobba på.
Nyligen i cupfinalen här om året så var det ju någon supporter som hoppade in på plan och ja. Ett av hans försvarsgrejer var ju att han ville in och prata med dig. Hur upplever du det liksom klimatet? För det är ju också, ni har vunnit mycket och då åker ju förväntningarna upp och på något sätt, det kan ju bli hotfullt. Folk är passionerade, känslor slår över. Hur upplever du det?
Jag har aldrig varit med om någon hotfull situation. Jag har ju haft lite diskussioner med supportrarna de åren där de är besvikna och är ganska, har bestämda åsikter. Och det har jag inga problem med, för det är den här passionen som finns här som också är en styrka hos oss. Så att alla vill framåt, vill att vi ska bli bättre, vill att vi ska vinna. Så att de är ju enormt bra supportrarna. Då får man ju också ställa upp i de situationer när det går lite emot. Och försöka förklara så gott man kan, även om då i de lägena har man ju inte alla de bästa svaren kanske.
Just denna delen av jobbet som du och jag jobbar med här, gillar du inte så mycket, eller?
Nej, men det är väl lite, jag är inte så glad för att stå i centrum själv liksom. Och jag har ett ganska tajt schema och om man nu säger en sån här podd, så din podd generellt genererar ofta ibland lite rubriker och människor läser generellt bara rubriker, kanske inte exakt vad som sägs bakom rubrikerna. Då får jag ibland lägga lite tid på att förklara de här rubrikerna som ibland är fel, för att ni är glada för att sätta rubriker som inte riktigt om man läser artikeln jag har sagt. Så att därför så undviker jag ofta såna här poddar, för att det tar ju rätt så mycket tid av mig.
Ja, okej. Okay. Men rent generellt, du är inte alltid jättelätt att få tag på, eller?
Ja, men jag är väl ganska tillgänglig, men som sagt, det ringer hela tiden. Och i och med att det är WhatsApp så är det ju ibland att det ringer både WhatsApp och telefonen. Så jag kan ju ibland vara i telefon som ringer WhatsApp och tvärtom. Och då missar man ju ibland lite samtal.
Ja, och det är fullt förståeligt. Under fjolåret också lite tunga händelser med Håkan Jeppsson och Labinot Harbutsi. Jag menar, en gammal spelarkollega. Bägge gick bort väldigt tag. Hur påverkar det? Hur sätter det liksom jobbet och allt annat i perspektiv?
Ja, det gör det ju. Det var en tuff månad där. Det är mycket sorg genom klubben där vi också enar oss. Alltså som både inom organisationen men även tillsammans med alla runt omkring, sponsorer och supportrar liksom, hittade en gemensam nämnare att enas kring som på något sätt gjorde oss starkare. Men det var jäkla tuff tid för mig personligen också, med spelat med Labbe, en underbar kille, och sen även Håkan som har jobbat. Så det var overkligt det som hände.
Kan du sätta i ord vad Håkan har betytt för Malmö FF, det Malmö FF vi ser idag?
Ja, han betyder ju enormt mycket för oss, som att stor del med sitt ledarskap har lyft oss till den nivå där vi är nu. Enorm ledare, så att säga.
Vid sidan av detta har ju även ni presenterat ett eventuellt samgående. Det hänger på vad medlemmarna vill, LB07. Vad är din bild?
Ja, men vi vill ju såklart detta. Vi tycker att detta är någonting som är positivt för Malmö FF. Ur många plan. Vi har ju länge diskuterat inom klubben om vi ska försöka bredda vår verksamhet i pojkverksamheten. Att få fler lag. Vi har svårt med plantillgång här och diskuterat fram och till. Här får vi en liten möjlighet till det, att bredda, få tillgång till fler utplatser, lära ut, kunna utbilda fler spelare och bli bredare i Malmö över ett större geografiskt område. Flickor har vi ju kämpat nu ett par år och försöka få igång en flickverksamhet. Inte lyckats. Vi har verkligen kämpat. Vi kommer fortsätta kämpa oavsett. Men här får vi ju tillgång till tjejer och kunna ge de här tjejerna bra förutsättningar att bli så bra som de kan. Och damlag tycker vi att vi ska ha. Och få en möjlighet att komma in och ge de här tjejerna som kämpar nu i damallsvenskan, som har tagit sig upp med små medel, och ge dem bättre förutsättningar att lyckas. Så att för vår del så tycker vi liksom inte helhetsperspektivet är riktigt bra för Malmö FF.
Hur ser du på de reaktioner som har varit? Man har ju MFF support emot och även en del andra supporter, de som du inte läser på sociala medier, men du har säkert nåtts av dem ändå. Hur ser du på deras reaktioner? Att de inte tycker att det är Malmös väg?
Jag har fullaste respekt för det. Och jag kan förstå stora delar av det också. Så vi får fortsätta ha en dialog här och se om vi kan enas kring någonting. Och det är ju det här som är så fina med den föreningsdemokratin vi har. Att detta är något beslut vi tar tillsammans allihopa. Och då gäller det att alla är med på tåget. Så att, det blir intressanta medlemsträffar vi har ett här ikväll. Som blir intressant att se hur det går. Men vi hoppas att vi hittar gemensamma vägar framåt.
Ser du någon risk att det blir mindre resurser till herrarnas A-lag?
Nej, satsningen kommer ju fortsätta på herrarna på samma sätt.
Barnkonventionen, hur mycket påverkar den att ni behöver mer breddlag? Vissa säger att den påverkar, eran vd säger att det inte har någon faktor alls. Vad är din bild?
Det har inte påverkat detta beslutet. Och vi har ju haft folk som har tittat på vår verksamhet idag. Och den, enligt dem och vi själva ser på oss själva så strider vi inte mot barnkonventionen så som vi styr vår verksamhet idag. Så det har inte påverkat vårt beslut i detta.
Jag måste återvända till en grej som jag glömde, förlåt. När vi träffades förra året i Spanien så tog du upp att du hade läst i min bok, eller åtminstone sett de kontrakten som var från Afonso Alves-affären. Du sa att du hittade inte motsvarande kontrakt här. Tittar du tillbaka på en sån grej?
Men när det kom upp så blev jag lite nyfiken, så tittade jag ju.
Men tror du att om man gör en affär där man kanske betalar en del svart, tror du att man sparar de kontrakten i arkivet?
Du menar varför jag tittade?
Nej, jag bara menar nej, jag fattar att du tittar, men jag bara tänker att man kanske inte hittar det just där.
Nej, om det nu fanns en sån lapp, kanske inte den ligger där, men det bygger på att det fanns en sån lapp. Men en sån lapp kan jag också skriva ju, alltså.
Ja, absolut, men menar du att jag skrev det?
Nej, jag vet inte, alltså. Du har ju ditt påstående, jag vet inte vad som är rätt. Jag var inte med där då liksom, så det är helt omöjligt för mig att veta.
Men tror du att det gick till så?
Det tror jag inte.
Du tror inte att det stämmer?
Jag tror inte att det stämmer.
Har du frågat de som var inblandade?
Det har jag inte.
Nej. Om vi ser bara svensk fotboll. Vad tycker du är viktigt för svensk klubbfotboll för att ta ett kliv och närma sig Europa?
Ja, jag tycker att vi har tagit kliv. Jag tycker att allsvenskan blir bättre. Det är möjligt att jag är part i målet, men jag tycker att allsvenskan var bättre. Vi har bättre spelare, både som produkt med intresse som är här och tv och spelare och allting, så tycker jag vi tar kliv. Vi blir mer professionella. Så det är ju ett steg att göra det. Sen hävdar jag att det är viktigt att vi är ute och spelar Europa. Fler klubbar, nu är vi ute, men fler måste ut och möta sig, för man blir bättre både spelaren som spelar, men även föreningen växer av det, plus att det genererar intäkter till svensk fotboll som gör att vi kan satsa ännu mer. Så att jag tycker vår talangutveckling har tagit stora kliv. Svenska fotbollsförbundet har gjort många bra saker, om det här med certifieringen för akademier som har gjort att få fram fler talanger. Unga spelare, kan vi hålla dem lite längre hos oss. Vi själv släpper ju spelare unga. Kanske vi skulle kunna hålla dem något år till, så att när de väl kommer ut att de verkligen får spela, så de inte fastnar och de bänk där och tar det sista klivet för att lyfta landslagsfotbollen. Och vi behöver ju framgångar i landslaget. Då får vi ju mer pengar till svensk klubbfotboll också, och då lyfts ju det. Så att det hänger ihop. Så att fortsätta på den vägen vi är, men bli ännu bättre.
16 lag, är det rätt nivå, eller vill du gå upp eller som vissa, eller vill du gå ner?
Just nu kanske det är några lag som inte är tillräckligt bra för allsvenskan. Men det borde finnas underlag för 16 lag, det tycker jag. Och det är lagom att spela ungefär 30 matcher, tycker jag. Du kan i och för sig gå ner och spela mötas tre gånger. som man gör i andra i ligor. Men fråga om här nu så kanske det skulle varit något lag mindre, men det varierar oss. Ibland har vi en bra allsvenska med 16 lag. Det borde kunna finnas 16 lag.
Konstgräs, vad tycker du? Ska man ställa krav på att inte ha konstgräs?
Jag tycker att fotboll på högsta nivå ska spelas på naturgräs. Det är väl det är svaret på det.
Med det nya TV-avtalet med pengar, borde man ha resurser till att lösa det?
Man skulle kunna klara det. Sen är det ju så svårt på vissa ställen i Sverige. Det har jag fullast respekt för. Men det finns ju ställen lite sydligare som absolut skulle kunna spela på naturgräs, det tycker jag.
Domarna som ju får mycket kritik, Stefan Johansson erkände själv för ett år sedan att de har lite gått ner och så. Vad ska man göra åt kvaliteten, eller ska man sluta tjata på dem?
Jag tror väl skulle haft lite mer dialog med dem. Det är vi, där är ju vi också lite grann skyldiga till det. Vi skulle kunna ha lite mer dialog med domar för att förbättras tillsammans. Den finns inte så mycket. Men man prioriterar inte riktigt det heller, även om vi klubbar. Vi har ett möte innan säsong med domar där man går igenom. Men där skulle man kunna kanske lägga lite mer tid på det. Men man är ju inne i sitt ekorrhjul och kör på. Men där tror jag att domarna skulle nu kunna lära sig lite av oss, och de skulle nu kunna lära sig lite av, eller vi skulle lära oss av dem. Så att bättre dialog. Sen förstår jag att det verkar vara väldigt svårt att rekrytera domare. Jag är inte en expert, man kanske kunna hitta lite genvägar för spelare att kunna ta steget in som domare, så det är lite tid kvar för dem att kunna ha en liten domarkarriär. Nu är man ju kanske lite äldre om man slutar spela, och då hinner man kanske inte hela vägen upp för att hinna ha en karriär. Jag vet inte, för att jag tror ju att det ska till kanske också ibland lite gamla spelare som har lite känsla för spelet skulle lyfta den nivån.
Det är målkamera var, vill du säga det?
Målkamera tycker jag definitivt, för det är ju ganska enkelt att kunna avgöra en boll eller inte. Ett ganska avgörande situation. Var med tiden tror jag att det är bra. Just nu fungerar det inte så bra som det skulle. Men kan man få det funka på ett smidigare sätt så kan det vara bra.
TV-pengarna ökar. Malmö FF och några andra större klubbar vill ha ändrad fördelning. Vad ser du på det?
Ja, jag står ju bakom det. Att vi kan skapa ännu bättre förutsättningarna för de bästa för att dra loket ännu starkare.
Men är inte risken att ni blir som ett Juventus i Champions League? Att man bara tänker på sig själv på något sätt? Eller?
Ja, jo. Den risken finns. Men vi tycker utifrån alla parametrar som är att det är det bästa.
Bengaler är en laddad fråga. Var står du?
Vi är emot bengaler.
Polis mot supportrar har ju varit den här villkorstrappan. Och ni har ju stöttat. Hur frustrerande är det att se att det liksom blir en kamp mellan polis och supportrar på det sättet?
Ja, det är tragiskt. Det ska ju vara en fest här inne. Så att man hoppas. Jag tycker ändå vi har kommit en bit på vägen nu i dialogen med polisen. Och jag ser hoppfullt på det, så att vi kan få bästa förutsättningar för våra supportrar och att samverka.
Östersunds fotbollsklubb skaskar ju runt i lite tråkiga omständigheter, Dan Kindbergs rättegång. Hur mycket skadar det svensk fotboll?
Det är klart att det skadar trovärdigheten, för om det nu är så att... Men all negativ publicitet skadar i fotbollen generellt sett. Så är det.
Om Daniel Kindberg tryckte in pengar den vägen, ska de flyttas ner?
Jag är för dåligt... Jag är faktiskt för dåligt insatt just i detta. Så jag kan inte uttala mig den här egentligen.
Stort tack!
Podden med Daniel Andersson är producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar som sagt gärna emot er feedback, oavsett om det är kritik, beröm, frågor, idéer eller tankar. Enklast är att mejla mig, olof.lund@tv4.se, eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.